Hej, 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 hej. Det är måndag, det är barnrättssnack, nytt avsnitt och en ny fantastisk gäst. Men först, hej Åsa Ekman.
Hej Linus Torgeby.
Och med oss idag har vi Negar Motagi.
Ja, hej.
Hej.
Och för lyssnarna då så är du är socionom. Du jobbar som kurator. Men du är ju också folkbildare, opinionsbildare. Du är grundare av ett Instagramkonto som lyfter liksom funkofobi. Oj, nu viftar jag här. Kontot heter Sa du precis. Sen är du också, du har vunnit så här priser, så här, årets inspiratörsmamma. Har bloggat mycket och det jag tycker också så här, jag är ju vegetarian och lite så här önskevegan, men när jag ser på ditt Insta-konto och får följa med dig när du lagar mat så känner jag ändå, fan vad det där ser gott. Det alltid ser så himla, himla gott ut.
Vad kul att du tycker det.
Det känns bara lite så konstigt så här, åh här har vi kycklinggrejer och så här, men ja.
Det är ju en superkomplimang när det kommer till en vegetarian.
Men välkommen till Barnrättssnack.
Tack snälla. Tack för att jag fick komma.
Vi är jätteglada för att du är här.
Jag med. Mm.
Och du gör allt det här i liksom både mysbrallor och festkläder. Mm. Det gillar jag också.
Ja, tack.
Och, ja, men verkligen folkbildar och delar med dig av ditt och din familjs liv och mycket saker på ett väldigt öppet sätt.
Mm. Jag försöker.
Så vi sa det liksom också nu precis här innan att det här kan spreta, men vi ska försöka hålla oss i röda tråden liksom kopplat till rättigheter. Men det finns ju väldigt många intressanta liksom, aspekter att prata med dig om. Ja. Så vi kan väl liksom bara börja i det här, för vi brukar ju fråga så här, våra gäster, så här, hur ser relationen till barnkonventionen ut? Mm. Hur ser din relation till barnkonventionen ut?
Min första initiala tanke när jag tänker på det är så här, ja men jag jobbade ju ganska mycket med det när jag jobbade i skola som skolkurator och försökte läsa mycket och försöka återkoppla till det i mitt arbete. Men sen så tänkte jag lite djupare på det och tänkte, okej, till vardags då, hur ser min relation ut till barnkonventionen till vardags? Så jag har ju ett barn med speciella behov och jag har ett barn utan speciella behov. Och jag känner att barnkonventionen är lite av ett luftslott. Mm. Det är vackra ord på papper och det finns krav på att det ska följas, men det följs inte. Och inte bara utifrån mina egna erfarenheter kring mina barn, utan jag tänker när man ser på världshändelser, det som händer runt om i världen just nu, att så många barn i Gaza exempelvis mördas och det får fortgå. Och när det finns en barnkonvention och det inte tas hänsyn till, så känner jag att men, det här är bara skit. Mm. Alltså, det är bara pappa, det är bara ord. Det är fina ord som gör att folk ska känna sig duktiga och fina. Mm. Men gräver man lite i det så är det nog inte, det efterföljs inte. Mm. Både på stort och smått. Mm. Tyvärr.
Mm. Ja. Ja, det är ju verkligen tyvärr. Mm. Och det är ju liksom lite en av de anledningarna till att vi också faktiskt, ja men att den jobbar med frågan och vill ha den här podden för att kunna liksom både synliggöra när rättigheter faktiskt kränks, men också att försöka synliggöra att rättigheter överhuvudtaget finns.
Ja, jag tycker ni gör så viktigt arbete som lyfter det här. För det känns som att man pratar inte så mycket om barnkonventionen förrän det händer hemskheter. Och så är man så här, ja men ingen tar hänsyn till barnkonventionen och nu pågår detta. Men det är ingen som pratar om det till vardags. Alltså i små händelser. Och
det är också precis det därför som vi ville ha med dig. För att du lyfter ju också de här frågorna just i vardagen. Mm. Och också många gånger då i relation till dina barn. Mm. Att du liksom ser att det är en sån tydlig skillnad. Mm. Vilka rättigheter som liksom olika barn har tillgång till.
Exakt.
Så att jag tänker, och det är väl lite att det finns ju väldigt, väldigt många olika ingångar i ett samtal med dig. Mm. Men vad är det som du känner så här, just nu är det här mest aktuellt hos mig?
Jag känner spontant att jag hade inte lyft eller sett de här skillnaderna på barns rättigheter och tillgång till rättigheter om det inte var så att jag hade haft ett barn som inte har rätt till sina. Mm. Så jag tror att hade jag levt i ett normtypisk familjesituation där båda mina barn är liksom normfungerande och allting flyttar på med skola och vi inte är beroende av någon annan att tillgodose mitt barns rättigheter, då hade jag nog också, det hade liksom passerat mig. Men det som är aktuellt i vårt liv, det är ju det här ständiga, ständiga jakten på att tillgodose mitt ena barns rättigheter. Som är basala rättigheter. Mm. Inte ens så här att han ska få komma till tals med sin åsikt eller... Alltså lite mindre grejer, inte mindre, jag vill inte förminska någon form av rättighet, men det finns vissa, jag tycker att det är skillnad på att ha en rättighet att kunna få komma ut eller få kläder på sig eller bli matad eller få sin hygien skött till att kanske ha en åsikt. Mm. Och man ska såklart inte dela upp det, men någonstans känner jag väl fortfarande när jag har två barn att min energi går ju mer åt det basala, åt det ena barnet.
Mm. Ja, men det handlar om ren överlevnad.
Exakt,
liksom.
Exakt. Mm. Och det är liksom det grundläggande.
Mm.
Och aktuellt, det är ju ständigt någonting som är aktuellt när man har ett barn med speciella behov. För att de växer och behoven ändras och ständigt någonting nytt som behöver hända. Men det som är nu på senare tid, det är ju liksom bara en bagatell egentligen. Och det är hans skoltaxi som inte funkar på grund av en upphandling i vår kommun. Och... hur det påverkar hela vårt liv. Och inför den här podden så reflekterade jag lite kring hur det påverkar faktiskt vårt liv. För att jag lyfte det här på mina sociala medier och kan känna att okej, nu kanske det blir lite gnälligt att jag säger varje morgon, nu är Nidos taxi 15 minuter sen igen, 10 minuter sen. Och folk kanske tänker, men vad gör det? Men... å andra sidan har vi ett annat barn som behöver komma i tid till skolan. Jag behöver komma iväg till jobbet. Alltså hela familjedynamiken rubbas. Mm. Och det blir sån stress. Alltså det blir sån dominoeffekt där alla mår dåligt.
Mm. Och det här, tänker jag, det är också en sån, så här, också ett synliggörande kring vilka andra hade det varit okej att göra så med under en längre tid,
precis,
till exempel.
Ja, verkligen. För jag känner hur hade det hanterats om det var Celine som var sen varje morgon. Och någonstans känner jag, hade vi inte varit två personer, vuxna, som kan rodda i detta och att den ena kan köra Celine lite tidigare trots att ni inte kommit iväg och man kan gå ifrån sitt möte eller vad det nu kan vara. Man hade varit ensamstående i den här situationen. Mm. Det hade ju varit helt ohållbart. Mm. Och då hade ju Celine kommit sen varje morgon. Mm. Och där finns det ju tydligt, man får inte komma sent. Är du 5 minuter sen så låser vi dörren. Det kommer markeras som frånvaro. Och jag vet också av att ha både jobbat inom socialtjänst och inom skola. Att, alltså vanlig skola. Att man gör orosanmälningar till socialtjänsten om ett barn har högt frånvaro. Och nu, Nidos skolplikt börjar ju senare, så det drabbar inte hans skolplikt. Men det skulle ju kunna drabba Celines skolplikt. Mm. Och det är det, att det blir liksom Nidos rättigheter, eftersom han tillhör Celine, påverkar hennes rättigheter. Och det påverkar hela vårt system.
Mm. Mm.
Så ja, det är liksom en rundgång där.
Precis. Och då blir det rundgång också i när vi brukar prata om så här, att en förutsättning för att... alltså, men hur viktiga är de här rättigheterna om du inte kan klaga när de kränks eller om du inte kan få upprättelse när det går fel? Liksom. Mm. Och då blir ju det här i ett sånt här läge en upphandling som påverkar många människors liv, som påverkar också barns olika rättigheter. Mm. Om inte då barnen kan klaga då på det och att man får någon form av upprättelse, att det blir en förändring, utan att det kräver då dels att det kräver inte en vuxen som vet hur den gör det och kan ta, alltså,
exakt. Du måste ju veta, du måste ju som vuxen vara insatt i detta.
Mm.
Och nu har jag turen att vara det på grund av min utbildning eller mitt intresse för det här. Och det finns jättemånga som är det, och man tvingas liksom lite till att bli... alltså lära sig allt detta, även om man är helt ointresserad när man får ett barn som behöver rättigheter. Men det finns ju faktiskt de som inte heller vet.
Mm.
Och vad händer där?
Jag tänkte på också, du kommunicerar ju mycket ut via Instagram och du kommunicerar. Och det var en morgon eller en dag eller någonting som du försökte beskriva. Så här ser det ut, så här är en vardag. Och sen, så här ser det ut, och också kommunikationen mellan dig och Nir. Och sen slutar du med att, ja men kan ni förstå, något sånt skrev du. Ja. Kan ni förstå, har jag gått igenom rutan eller har ni förstått, kan ni se vad det här frågar ut? Vad tänkte du när du...
Alltså det där var så jäkla roligt. För jag tänkte nu ska jag visa folk hur det kan se ut. Mm. Och det går inte att visa folk hur det ser ut. För att jag kan inte lägga upp varje... Alltså jag kan inte lägga ut varenda sekund och varenda minut. Så jag försökte välja liksom, nu går vi runt igen. Men när vi hade gått runt 15 gånger var jag så här, jag kan inte lägga ut. Alltså folk kommer inte... Alltså det går inte. Det finns inte tillräckligt mycket plats på stories att lägga ut. Men jag la ut mina stories. Jag tänkte, jag valde dem och jag bara, nu förmedlar jag säkert. Och sen fick jag ju ta bort väldigt mycket för jag vill inte hänga ut Niro. För att han får ju liksom, men utbrott och det är integritetskränkande. Så de delarna la jag inte ut.
Nej.
Och min man är inte så aktiv på sociala medier. Men sen så vaknar han då. Det var en helg, det var en söndag morgon. För då går jag upp med Niro. Så när han vaknade så jag bara, jag tänkte idag på min story visa så att folk får en inblick i hur vårt liv ser ut. Kan du kolla igenom min story och säga vad du tycker? Så tittade han och sen så han bara, tittade klart allting. Han bara, gud, vilken lugn dag du har. Jag bara, nej. Han sa, det här förmedlar ju, han bara, det här är ju en lyxig... Alltså det här är ju lyx. Hade vi haft det så här hade vi ju inte haft någonting att klaga över.
Mm.
Och då menar jag, då känner jag fortfarande typ så här att även om många skriver så, oj vad jobbigt och vad jag önskar att du kunde vila, du vaknade 4 och du har inte suttit ner, du har lagat 5 olika rätter. För mig det är lyx. Alltså för mig var det fortfarande, hade det varit så här hade jag inte klagat. Jag hade känt, gud vilken skön och lugn dag vi fick.
Mm.
Så nej, det där failade totalt. Det var därför jag fick en tanke att det skulle vara nice om det gjordes en dokumentär.
Mm.
Alltså att det filmades på riktigt hos familjer. Att det filmades när man är orolig för taxi eller när man är stressad på morgonen. När man, när Niro är en timme sen från skolan och taxin kör till en annan del av stan. Du vet, allt det här som inte kommer med på film, all sorg man har inom sig, all oro man har inom sig, alla små saker som händer. Och sen också allt det jobbiga, att det skulle kunna det skulle kunna lyftas fram på ett finare sätt. Man behöver inte filma när Nido har ett utbrott, men man skulle kunna filma vad som händer i hemmet ändå.
Mm.
När Nido liksom... kräver så mycket att både jag och Ebby måste vara involverade, för det går inte att hantera det själv.
Mm.
Vad händer med Celine då? Var är Celine? Jag är så inne i det. Hon går ju liksom upp till sitt rum. Och vad gör hon där?
Mm.
Som mamma vill jag ju vara där. Gör hon videos? Gör hon skincare? Skriver hon dagbok? Vad gör hon egentligen? Jag har ingen aning. Och det där är en sån sorg för mig, för jag vet inte vad som händer i mitt barns liv på 2 olika sätt.
Mm.
Jag vet inte vad som händer i Celines liv så som jag skulle vilja, för att jag är så tvungen att ta hand om Niro. Och jag vet inte vad som händer i Niros liv för att han är inte verbal. Och när han kommer hem så vet inte jag hur hans dag har sett ut, vad han har känt, vad som har han varit glad, tyckte han något var kul, har han blivit ledsen, fick han ont någonstans? Jag har ingen aning. Så ibland så när jag backar bandet så blir jag så här, men gud, alltså det här gör ju att man... jag får inte vara den mamma jag vill vara.
Mm.
Mm.
Det liksom fråntas en på 2 helt olika sätt.
Mm.
Och att de har en koppling till varandra.
Mm.
Mm.
Nu svävade jag ut från din fråga, men nej, det framkom inte alls då hur våran dag såg ut.
Nej, men det är väl... det är ju viktigt, och det är också viktigt att på något sätt kunna verbalisera det så som du gör, för att det här tror jag också... hjälper och ger igenkänning för andra som är i liknande situationer, men också för andra som då, men vad blir min roll i detta? Mm. Vad är viktigt för mig att göra som pedagog eller vad man nu är, fritidsassistent för barn som inte är verbala?
Exakt.
Eller som är, vad behöver jag göra när jag möter föräldrar, eller hur ska jag jobba med olika frågor.
Ja, exakt.
För professionella som också är inkopplade.
Ja, exakt. Ni, du går ju på en träningsskola, vilket är en gren av tidigare kallad grundsärskolan. Så det är de barn som inte klarar av läroplanen för grundsärskolan.
Anpassad skola, säger
jag. Ja, den nuvarande anpassad skola. Så är träningsskolan en gren av det. Man har liksom inga konkreta ämnen, utan man fokuserar på kommunikation och nej men alltså att lära sig mer kognitiva grejer och motoriska grejer. Och hans pedagog, alltså det är ju en fantastisk skola och vi är jättenöjda. Och även om jag har en känsla inom mig, så vad händer i Nidos liv, så får vi ju återkoppling. Vi har en app där de skriver, idag har detta hänt. Och sen så lägger de upp bilder och videon. Så vi får ju se. Men jag skrev ett inlägg för några år sedan att det är de här detaljerna i en kommunikation som försvinner. Alltså vi tolkar ju Nido med grova penseldrag alltid.
Mm.
Vi vet att han tycker om Max. Men jag vet inte vilken dipp han tycker om. Jag vet inte om han skulle vilja testa en annan dipp. Jag vet inte om han vill kolla på Alfons Åberg eller om han vill stänga av tvn. Jag bara antar saker. Och det är de här... jag tror det är min största sorg. Till exempel om han ska ta ett bad och sen så fyller jag badkaret. Och så kanske jag känner... Jag vet ju inte. Jag bara gissar att det här är skön temperatur. Han kanske vill ha lite, lite varmare eller lite, lite kallare. Och för mig blir det så här, jag blir så ledsen att han inte kan få de små detaljerna i livet. För att han inte kan ge uttryck för det. Så det där är liksom det som är jobbigast för mig, just detaljerna. Men när det kommer till pedagoger och sånt, så tycker jag att det är så bra att de vet ju. De ser ju de här barnen på daglig basis och de återkopplar och de pratar inte över huvudet på Nido, utan de skriver alltid fint, de skriver inga... Alltså det är aldrig över huvudet på honom, utan det är en fin kommunikation tillbaka och man ser att han blir behandlad som vilket barn som helst på skolan och att det inte är någonting...
Ja, men de ser honom som en egen person.
Exakt, och det tänkte jag på när Nido skulle börja i skolan. För tidigare gick han på en vanlig förskola och alltid när det var så här föräldramöten så visade de så här klipp, du vet, vad vi har sysslat med, vi har skuggleken och vi har lekt med lera. Och Nido var ju inte, han förstod ju inte det, så man såg honom liksom bara i bakgrunden på klippet. Och det var ju liksom när man sitter där och ser alla andra barn, förlåt jag blir bara så känslig när jag pratar om de här grejerna. Men jag minns då att när vi väl var på hans skola och sen så skulle vi gå ner, vi var på öppet hus och vi skulle bara hälsa på och Nido var med. Och sen så skulle vi gå ner för trapporna och han går så sakta att han kunde inte, så jag håller honom i handen. Och så kommer det en pedagog som ska gå förbi oss i trappen och jag bara oj, så ska jag lyfta Nido för att gå ner. Hon bara nej, 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 han ska få gå ner i sin takt. Och det var liksom första gången jag kände bara gud, så han... Alltså det är en jätteliten grej att han ska få gå ner i sin takt. Men...
Fast det är ju precis där du beskriver att han får vara sig själv. Han får vara en helt egen person. Han har lika stor rätt att vara där som vem som annan som helst.
Precis, och liksom. Det var liksom ingenting udda. Att, om vi nu pratar om rättigheter, bara han har sin rätt att få vara precis hur han vill. Och det är ingen som tycker att nej men, suckar eller kan du ta bort eller kan... Du vet, och då tänker jag att det gäller inte bara att gå ner för trapporna i jättesakta takt, utan det handlar om hur han äter, hur han leker, hur han ljudar, hur han liksom stimmar. Att jag inte behövde känna att det är udda. Och jag minns första gången vi hade föräldramöte på det här, på den här träningsskolan, och då hade Nido börjat och jag satt där i, liksom, i rummet med andra. Det var en sån, det var första gången i mitt liv som jag kände en sån otrolig samhörighet med andra föräldrar. Även om jag tidigare har känt samhörighet, liksom, men man har inte tänkt på det. Jag har inte tänkt på... Ja, tidigare har jag väl känt samhörighet. Om jag har sett en skåning på pendeln i Stockholm så har jag känt så här, åh, samhörighet. Men det var verkligen på en större nivå att vi ser så olika ut. Vi kommer från så många olika delar av samhället med olika liksom... Vi skulle aldrig träffas annars.
Nej.
Men nu har vi en gemensam nämnare som är jättetuff för oss allihopa. Och det var så fint att känna det, liksom att... Vi ser på de här barnen som våra barn, som vi älskar lika mycket som alla andra älskar sina barn. För att när man är i sammanhang där folk inte har speciella behov, alltså barn med speciella behov, då finns det en liten droppe fördom om att vi inte älskar de här barnen lika mycket. Att det är så här, åh, vad jobbigt det måste vara för er. Att, men ska han bo hemma? Hur ska ni göra sen? Som om... Det skiljer sig från vad jag känner för mitt andra barn.
Mm.
Det jag tänker, du tecknar bilden så fint när ni fick se de här bilderna, för att där ser man också när ens barn hamnar i kontrast mot andra barn eller tillsammans med andra barn. Hur ska man hantera det? Det är där rättighetsklappen också blir synliga, kanske för en själv och som förälder. Så liksom, och samtidigt så även så finns ju liksom en stor skönt att gå in och känna att man pratar med andra föräldrar eller man är i sammanhang där ens barn får vara det. Men man vill ändå att de ska fortsätta kunna vara på den här andra platsen. Och det är den grejen alltså, som de inte har fått ihop
de här två världarna. Och det var det som satte igång, det var det som liksom drev igång mig lite. Ja. För jag kände så här, Niro har rätt att gå, för det systemet är byggt att han får gå på den här förskolan. Ni har de här kraven och de här uppsatta målen som ni ska uppnå, och ni gör det med alla barnen. Men sen faller ett barn utanför normen, och då får han bara hållas i bakgrunden. Och där känner jag att det är förskolans skyldighet att hitta motsvarigheter. Han kommer inte uppnå just det målet. Antingen får ni skriva om läroplanen så att den passar alla som har rätt att gå här. Eller så får ni vara tydliga med att de här barnen inte får gå här. Även om det är tungt att höra, så vill inte jag känna att du säger att han får gå här. Men han kommer inte, det är bara förvaring. Det känns inte bra för mig som mamma.
Nej, och då är det ju verkligen, men jag tycker att det är så tydligt då att det blir det här att här har vi rättigheterna i den här boxen, men boxen funkar bara om du är ett barn som funkar inom boxen.
Precis.
Men så fort du hamnar utanför boxen så är det som att ja, men då kliver du utanför och då förföljer liksom inte rättigheterna med, utan då måste du in i en annan box. Där, som då till exempel den här träningsskolan. I den boxen, ja, men där följer ju rättigheterna med och finns med då, men liksom glappet däremellan, att Absolut. Det är som två helt olika boxar och rättigheterna följer liksom inte med.
Nej, exakt. Så. Och det är ju så här, visst, det är jättefint att jag känner att ni trivs och det är en, men det är ju fortfarande en bubbla. Det är inte världen, det är inte livet. Han kommer ju, alltså, han kommer inte gå där för alltid, han kommer inte för alltid vara 10 år. Han kommer bli 25 år, han kommer komma ut i samhället, han kommer bli tvungen att gå handla med sin personliga assistent på ICA kanske. Ska han inte få ha rättigheter att ta längre tid på sig? Eller det är det jag skrev någon gång. De bara, varför gör du det här? Varför är du så driven? Och mitt syfte är verkligen så här, att jag måste hinna ändra folks åsikt innan ni då blir vuxen. Och det låter så jäkla egoistiskt kanske, att jag liksom, mitt fokus är mitt barn. Men samtidigt försöker jag liksom ändå påverka samhället eller få folk att öppna upp ögonen eller få en... I slutändan handlar det om människosyn. För mig handlar det om människosyn. Okay. Att ni måste sluta... Inte era lyssnare då, utan de som inte lyssnar. De som känner sig träffade. Ni måste sluta särskilja. Om någon är avvikande, betyder det inte att människovärdet är mindre, att de är mindre älskade, att de har mindre rättigheter. De har fortfarande samma rättigheter. Och tyvärr, eller jag vet inte tyvärr, men... Det är också det som gör att vi har vissa lagar, till exempel LSS, som är en rättighetslag, ska vara en rättighetslag. Men vilket gör att de här barnen eller personerna med speciella behov, de kostar samhället extra. Men det är så. Vissa kostar mindre, vissa kostar mer. Och det är så människan är uppbyggd, det är så livet är. Vissa kräver mer, vissa kräver mindre. Och någon gång i livet kanske man själv blir en som kommer kräva mer. Och det är där någonstans jag känner att det inte prioriteras är för att man diskuterar. Alltså LSS prioriteras inte för att man försöker spara in eller man skär ner på saker. Och vet, en personlig assistans kostar mycket. Men det är så det är. Då kanske man behöver skära ner från något annat håll som inte är lika livsviktigt som de här personerna.
Ja, men du startade så här Instagram-konto, sa du precis. Som ju handlar om att liksom lyfta det här liksom funkofobin. Och nu har du lite svarat på varför du startade det. Liksom. Men jag tänker så här... Hur ser du att det drabbar barn? Eller hur ser du att det här påverkar samhället när vi har den här liksom funkofobiska, när det liksom finns överallt?
Ja, först och främst är det ju så normaliserat. Så det är knappt någon som bryr sig över eller inser att det är funkofobiskt vissa saker. Och då är det återigen den här människosynen som vi kommer in i. Att jag vill att folk ska föreställa sig, hur hade du känt om det skojades om någon egenhet eller egenskap som du har på tv? Att nu är det liksom blindas klassrum eller vad det var som gick på tv för inte så länge sedan, där man gjorde narr av personer som är blinda eller döva eller vad det var. Att man... Någonstans så undrar jag var vi har gått ifrån att inte sätta oss in i vissa människors känsla. Det finns liksom, om en normtypisk person blir utsatt för drev eller hat eller vet, en hatstorm, så brukar det ofta bli så här att när det har lagt sig och man inser att den här personen var helt oskyldig och det drevades, så får folk sympatier. Att gud, det var kanske inte så fair att man gjorde på det viset. Men var någonstans har det varit okej att hålla på med funktionsnedsattas? Att man gör narr eller att man bara benämner det som skällsord? Mm. Var finns liksom den sympatin för de människorna? För mig är det så här att de som håller på så, eller som har lett till att ta till funkofobiska begrepp eller bete sig på ett visst sätt mot funktionsnedsatta, de ser inte de här som likvärdiga människor. Alltså man ser dem som en grupp som det går och, alltså vem bryr sig? Alltså vem bryr sig? De fattar ju ändå inte eller vad det kan vara.
Mm. Nej, och där känner jag också att det finns en funkofobi för att låta de här barnen och vuxna nå sin fulla potential. Mm. Mm. Att man också gör saker som bara för att vara snäll eller att det också finns en funkofobi i att, precis, det här som du säger, att man tittar över dem, man pratar inte i en ton eller skriver i en ton eller agerar i ett sätt att de här barnen är fullt inkluderade i samtalet.
De är aldrig det på samma villkor. Nej. I alla fall. Mm. Gör man det så är det för att någon har varit snäll. Mm. Och för det här med, sa du precis till exempel, jag har fått så många gånger där folk bara, kan du inte dela solskenshistorier också? Och jag har från dag ett bara, nej, aldrig i livet. Varför ska jag applådera en självklarhet? Ja. Varför ska jag dela för att någon bemötte ett autistiskt barn bra på sjukhuset? Mm. Det är väl självklart. Alltså, om vi börjar dela sådana historier, eller solskenshistorier, eller vad man nu ska kalla det, då godkänner vi att det där inte är en norm. Då godkänner vi att de här brukar inte bli bra behandlad, men nu gjorde någon det och borde få applåder för det eller ska få creds för att den var så inkluderande. Mm. Det är väl självklart. Mm. Mm. Så det där kan vara jätteirriterande för mig faktiskt, när man tror att man har gjort något bra.
För vi brukar alltid säga att när vi pratar om människor generellt så blir barn osynliggjorda eller barn glöms bort. Mm. Men det är samma sak när vi pratar om gruppen barn. Mm. Så blir också barn med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionsförmågor, så blir de osynliggjorda eller glöms bort.
Ja.
Och därför, och då blir det liksom, finns det så tydliga liksom, alltså en kan ju se de här, vad ska jag säga, ja men makthierarkierna som finns liksom beroende på vem det är, och då slår det ihop det, för att barn saknar alla former av makt, det är liksom det är vuxna som har makt, och samtidigt så blir det ju då också att det blir som ytterligare ett lager av men ska säga, maktavsaknad låter så konstigt, men det blir liksom ytterligare ett lager som gör det svårare. Och då tänker jag så här, du jobbar ju med att synliggöra de barnen som då kanske inte har samma röst eller som, vad ska jag säga, som kommunicerar på ett sätt som vi som vuxna inte riktigt kanske alltid förstår. Nu hade jag en fråga i det, men jag tror att jag tappar den. Men jag menar, hur tänker du mer att vi behöver synliggöra? Hur skulle du vilja att vi liksom synliggör att det här är också barn. Mm. Det är också liksom barn som har specifika rättigheter för att de är just barn.
Exakt. Och jag kan känna mig så tjatig ibland att jag har börjat tona ner mig själv lite i den frågan faktiskt. För att tidigare när jag var väldigt aktiv, nu är jag inte lika aktiv på sociala medier för att livet blir ju tyngre ju äldre ni då blir och hans behov blir större. Men det jag brukar tänka på, eller brukade, är att ofta när man belyser världshändelser eller ofta när man belyser allt som händer egentligen, så går jag alltid in med ett annat perspektiv. Jag brukar alltid tänka, ja men de funktionsnedsatta då. Och jag liksom började tröttna på mig själv lite, för att i varenda diskussion med vem som helst, jag kan träffa någon som jobbar med miljöfrågor, jag kan träffa någon som jobbar med stadsplanering. Och då blir jag så här, ja men hur tänker ni kring barn med funktionsnedsättning? Hur tänker ni för personer med funktionsnedsättning? Att det blir liksom mitt perspektiv hela tiden i allting. Och innan brukade jag nämna det, alltid när jag tänkte på det. Men nu är jag så här, nej, håll det för dig själv. Du behöver liksom inte ta upp det i varenda samtalsämne med folk du sitter med. Men jag tycker att det är viktigt. Alltså jag vill ju inte. Och det är egentligen en rädsla från mitt håll att andra ska tycka att jag är tjatig.
Fast det är precis det som behövs. Jag tänker så här, vi summerar varje säsong. Mer liksom för att hitta så här, okej, den här säsongen, vad är det egentligen gästerna liksom har gemensamt eller vad de har lyft? Och en grej som var det förr eller förr, jag kommer aldrig ihåg vad som var vad. Men då var just, var en jobbig jävel. Det är en sån röd, att inte sluta tjata, utan det är ju det, alltså vi måste fortsätta vara jobbiga människor inom situationstecken, för att annars så, vad händer annars liksom? Nej, men innan det kommer in i strukturerna så måste det vara någon som är där och petar liksom hela tiden.
Nej, men jag köper det, 100%.
Och där tänker jag ofta att barn, kompisar, syskon, de drar ju lansar, de försvarar, de står upp för sitt syskon eller kompis eller vem det är, lagkamrat ofta, som har någon slags funktionsnedsättning. Men det är där vi behöver andra vuxna som också gör det konstant. Så att man slipper känna att man är den här föräldern eller personen som alltid ska vifta med den lilla flaggan. Liksom, att vi behöver, vem som helst kan göra det. Och jag tycker att, där tycker jag också att du gör det fint i att du säger att men det, andra kan göra det. Man behöver inte vara...
Det är hela mitt syfte.
Själv som är förälder, exakt, som är den enda som har tillåtelse att vifta med den flaggan. Utan vi behöver alla göra det.
Exakt, och där kommer ju diskussionen om tolkningsföreträde in. Och den diskussionen har jag liksom fått argumentera emot eller för, eller vad man ska säga. Att mitt syfte är inte att ge mig själv tolkningsföreträde i någonting. Eller att det är någon som har en diagnos som har mer tolkningsföreträde än mig. För mig, mitt syfte är att... jag orkar inte dra i det här hela tiden. Jag behöver att andra också engagerar sig. Och det kan vara på en liten nivå. Det kan vara en förskolepedagog som har ett barn där. Men de andra pedagogerna kanske inte är lika involverade. Men att det är någon där som är så här, fast jag tycker att det här barnet behöver, vi behöver hitta en lek till det här barnet också. Vi behöver se till att det finns en filmsnutt där föräldrarna på föräldramötet också ser sitt barn göra någonting som är utvecklande eller roligt. Hur kommer det kännas för föräldern att se sitt barn i bakgrunden på bilder när liksom alla andra håller på?
Och det är där jag tänker så här, om man bara återkopplar till det som du sa lite inledningsvis, att barnkonventionen, det är väldigt tydligt att det är många gånger ett luftslott. I min hjärna och i min värld, när du då beskriver alla de här vardagssakerna som du ser liksom både behövs, men som också det som dina barn har rätt till. I det är ju att de gångerna du ser att det händer, då är ju, för mig är ju det att de här rättigheterna finns hos en person som det kommer ut i handling. Och när det inte gör det så visar ju du, vad är det då som brister liksom. Och jag kommer ihåg, det var framförallt ett inlägg som du skrev för länge sedan, som jag tyckte som var liksom också en sån här vardags-aha-upplevelse i hur en ser på barn. Och då beskrev du det som, om jag då minns det rätt, var att, ja, men att antingen om det var att du kom och liksom, ja, hämtade ditt barn där ditt barn var, där ni då var ledsen, och pedagogen beskrev någonting om att han har varit ledsen från och till liksom sådär, där du då sen, ja men typ tittade i hans skor och såg att det fanns grus i skon. Och där det blev det lite så att, ja men det är ju det här som behövs när han kommunicerar på ett annat sätt. Det behövs ju vuxna som faktiskt, ja men, behöver göra många, många mer saker för att kunna förstå den här kommunikationen eller liksom hitta egna sätt. Jag tycker, det är precis de här vardagsgrejerna där det blir så tydligt att vi vuxna har ett sånt enormt ansvar för att vissa barn har skitnära till sina rättigheter. Det är superlätt. Andra är det ju alltså det är milslångt avstånd. Då är det ju vi vuxna som ska gå den milen. Liksom.
Ett konkret tips till folk som inte har barn med speciella behov eller känner någon, men som man ändå kan börja lära sina barn. Och det är vad jag gör med Celine. Jag och Celine kan vara på en lekpark och hon bara, åh, titta gungan, vad häftig. Så blir jag så här, ni då skulle aldrig kunna sitta i den. Mm. Nej, typ. Alltså jag bara sår ett frö av, eller typ om vi är på toaletterna på Kista centrum, så kan jag säga, gud Celine, hur skulle vi byta blöja på Nido här inne? Mm. Hon bara, alltså du vet, det blir ingen diskussion utav det. Jag bara slänger frågan typ så här, hur skulle någon med rullstol komma upp på den gungan? För jag tänker att jag vill forma Celine, att hon har med sig det perspektivet i allt. Oavsett om hon kommer jobba inom IT eller som socionom eller med barn och vuxen. Oavsett vad hon kommer jobba, för det är aktuellt överallt. I alla yrken och områden i livet så finns det också personer som inte är normtypiska. Och om man försöker sätta på sig deras glasögon och försöka tänka, hur kommer den personen kunna ta nytta av detta som är en rättighet åt alla andra. Mm. Till exempel just det här med toaletter känner jag så här. Jag skrev ett inlägg om det för inte så länge sedan. Det finns ju så här fina amningsrum. Mm. Det är ett helt annat område. Det är inte ens nära toaletten, utan det är bara en egen del av gallerior. Där du går dit, det är lugn musik och det är liksom spa-feeling. Och det finns mikro och det finns vatten och det finns skötbord och leksaker ibland. Varför finns det inte sånt för personer som har ett större behov? Varför finns det inte en dusch? Varför finns det inte en stor säng där man kan liksom, som ett bord där folk behöver vila kanske, vad vet jag? Alla de här små sakerna, varför lägger man inte resurser på sånt? För det innebär ju att de här personerna isoleras.
Exakt.
Det händer ju i vår vardag. Ska vi till stan? Nej, alltså, det blir så. Hur ska vi? Vad ska vi göra om det blir utbrott? Om det blir ska vi till den här gallerien? Nej, det funkar inte för att... Man tänker ju på så många scenarion som kan hända, som kommer försvåra vår vistelse där eller göra den omöjlig, som kommer göra att vi måste hem.
Men det är det som är det opinionsbildande, det är ju folkbildande, ja. Det är ju det du gör, tänker jag, med ditt konto, att du utbildar människor i liksom, vad är det som faktiskt behövs? Vilka rättigheter är det som liksom inte ryms i den boxen?
Jag tänker att alla rättigheter som alla får ta del av, behöver alla ta del av. Och nu är det inte så.
Nej.
Nu finns det rättigheter, vi har jättemycket, vi har yttrandefrihet, vi har rättighet, vi har barnbidrag, vi har... vad vet jag, vi har tillgång till så mycket i Sverige. Men alla får inte ta del av det. Och det finns ett sånt stort mörkertal för att personer inte kan komma till tals eller för att det inte når ut, för att det inte är intressant. Jag har skrivit tidigare, funktionsrätt är osexigt. Ingen skriver om det, ingen bryr sig. För att de tror att det bara är de som är i det som är
berörs. Liksom.
Berörs.
Och här tänker jag också, vi har ett avsnitt om etisk stress som finns tidigare när man känner att man vill nå fram till någonting men man känner att situationen är så himla svår och påfrestande och tuff. Och där tänker jag att det du gör är ju, du lägger också ut väldigt mycket vardagskul och skriver om helt andra grejer och tv-serier och försöker få en återhämtning i ert liv och i ditt liv. Och för att på något sätt teckna att men det är inte bara den här kampen. Den finns hela tiden, den ligger där liksom och sådär. Men varför är det viktigt med återhämtning? Och hur blir det? Och bara få leva, typ.
Ja,
och maten som
alltså,
åt att
verkligen. Ja, men precis. Den är jag faktiskt tvungen att laga. Hade jag fått välja hade jag inte lagat mat. Nej, men... det är viktigt för att det finns så lite utav det. Sen så lägger jag ju upp mycket och sen försöker jag ju... Jag försöker skapa så mycket kul jag kan. Och jag försöker lyxa till mitt liv så mycket jag kan. Jag vet att det är ett privilegium att inte alla har den möjligheten. Men jag har den och jag kommer inte skämmas för att jag har den. Och jag kommer inte hämma mig. Och jag minns att jag skrev ett inlägg när vi köpte vårt hus och renoverade. Och så... Vi bor fint och jag är väldigt stolt över det. Men anledningen till att vi har kämpat så mycket för att komma till att kunna köpa ett hus och inreda det fint, det är för att vi är så mycket hemma. Vi har inte möjlighet att resa på samma sätt eller ta oss ut. Vi är hemma. Jag har alltid sagt till min man att jag vill trivas hemma. Jag vill liksom att det ska vara min lyx att vara hemma. För att jag är där hela tiden. Och det vet jag att jag skrev någon gång, för det finns en föreställning att när man har ett barn med speciella behov så ska man vara sliten mamma, alltid traskläder och ringar under ögonen. Man hittar inte på någonting och det är stökigt och man bor inte fint. Och då kanske eventuellt kan man få lite stöd. För att detta uppdagades för mig när vi skulle söka insatser för Nido. Och så fick jag tips, bara... Ja, men se till att inte ha städat så mycket när handläggaren kommer hem så att de inte... Och jag vet att det låter sjukt, men det är sanning. Ja. Alltså tyvärr är det så för att du döms utifrån det. Och det är där jag känner att Nidos rättigheter har ingenting med mig att göra.
Ja. För det är också tydligt i barnkonventionen att föräldrar är liksom... eller motsvarande, är centrala för att kunna ge barnet och vara en stödperson i behovet. Och då blir ju också frågan, okej, men vad, hur ska livet se ut? Hur ska det funka för att kunna göra det? Mm. Och precis som du säger också så tydligt att amen, det är ju inte... det ska ju också kunna funka i livet.
Mm.
Och det handlar ju inte om en själv, utan det handlar ju i slutändan om... barnets möjlighet att få fritid, att få göra grejer, att få kunna leva och hitta på saker liksom.
För jag tänker hur mycket man tänker typ exempelvis om ni då har behov av att någon annan vuxen är där. Detta var så påtagligt för mig när vi bodde i vår tidigare hus. Så hade vi en liten innergård där det fanns en studsmatta och alla barnen brukade hoppa i studsmattan på eftermiddagarna medan man lagade middag eller lunch eller vad det var. Och så brukade Nido stå och titta i fönstret. För att nu projicerar jag, men jag tänker att han kanske också ville vara där. Han kanske inte ville vara i köket där han var tvungen att vara för att jag var där, för att jag behövde laga mat till honom. Och det jag menar, om nu barnkonventionen är en rättighet där barn har möjlighet till lek och du vet, frihet. Och, hur tänker man då på ett barn som inte har möjlighet att gå ut och hoppa för att nu måste jag stå här och laga mat? Och han kan inte göra det själv. Han kan bara göra det om jag följer med honom. Och samtidigt också, vilket barn vill hela tiden ha med sin mamma? Han kan inte uttrycka sig. Om han blir bjuden på kalas så kan ju en extern person som är hans assistent, som är hans kommunikation, som är hans armar och ben och allt. Det är ju hans person. Det är inte min person och det är inte jag. Jag är ju hans mamma. Hur kul är det att ha med mamma på kalas? Inte för att han blir bjuden på kalas, vilket är en annan grej, men om han nu skulle bli bjuden... Hur kul är det att ha med mig?
Vi vet ju också att stöd till föräldrar är jätteviktigt. Egentligen på olika sätt, liksom, lite oberoende av vem barnet är. Men beroende på vem barnet är så behövs stödet se ut på lite olika sätt. Jag tänker det du pratar om, så här, återhämtning och sånt. Och då tänker jag lite så här att hitta balansen. Att å ena sidan så behöver vi fokusera på barnens vuxna för... återhämtning för att kunna liksom orka och vara det stödet som de behöver för barnen. Och samtidigt så behöver vi också fokusera på barnet. För att barnet har ju de här rättigheterna och för att de ska kunna få tillgång till dem. Så att jag tänker lite... lite den här balansen i att många insatser är kanske riktade till liksom föräldrarna eller till barnets vuxna. Men någonstans så skulle jag vilja liksom få ihop det på något sätt. Hur kan vi liksom optimera stödet till barnet? Och samtidigt möjliggöra för barnens vuxna att liksom orka med. Förstår du? Jag vet inte, det är kanske inte någon...
Jo, jag förstår. För det var exakt det som blev så märkligt. Jag kommer att tänka mycket på det här när vi sökte insatser för Nido. Då sökte vi korttidsvistelse för Nido.
Ja, men precis. Det är ju,
exakt, för då tänkte vi så här. Han behöver komma ut och hitta på saker. På helgerna så hittar vi inte på saker. Vi är utmattade, vi är trötta. Vi har också ett liv att ta hand om. Alltså... Vi har Celine, vi har städ, vi har allt som händer i ett liv också vid sidan om. Så vi tänkte att korttid skulle vara bra för Niro skulle hitta på någonting som är hans eget, som att gå på fritids eller kollo eller, du vet, det blir hans kul liksom. Mm. Någonting händer i hans liv också som är för honom bara. Samtidigt kan vi sova, samtidigt kan vi fokusera på Celine, samtidigt kan vi hitta på saker i hemmet och känna oss också som alla andra något dygn. Men vi fick avslag på korttidsboende, men vi fick beviljat avlösare i hemmet.
Mm.
Och avlösare i hemmet, för mig, det är typ en käftsmäll.
Mm.
Vi säger, vi behöver sova och vila för vi är så trötta. Och Nido behöver komma ut för att hitta på någonting kul. Vad vi får är, Nido ska stanna hemma så att ni får gå ut.
Mm. Nej, och de här gränsdragningarna kring det som vi sa med lagstiftning och barnrättsfrågan, som skapades för att hjälpa människor, som skapades för att stötta grupper och individer i samhället som inte tillgodoser. Det har ju väldigt mycket hamnat i en liksom, vi ska gränsdra för att inte ge det. Vad kan vi, hur kan vi minimera det? Och det känns väldigt sorgligt att, och hemskt att det är så. Vi behöver vrida tillbaka det och verkligen träna folk i att lyssna in, men hur ser det ut för barnet? Alltså, vad är det barnets egentliga behov? Mm. För att barnet, precis som du säger, har hamnat i en situation att den här normtypiska aktiviteten, verksamheten, studsmattan, fotbollsföreningen och vad det är, det har kommit till en punkt där barnet behöver någonting annat.
Mm.
För annars hamnar barnet i kontrast. Antingen att man står och tittar ut på studsmattan i fönstret, eller att man är för kort just nu för fotbollslaget, eller att man har någon annan muskelsjukdom som gör att, oj shit, jag springer inte lika fort, så jag kommer aldrig få bollen i basketen just nu. Alltså, det finns så många delar i det, och det tycker jag är jätteviktigt att fortsätta liksom, på olika sätt lyfta det här.
Mm.
Precis, så. Jag tycker att det är viktigt att för mig, och jag märker det på mig själv, var jag än är på arbetsplats, det behöver inte ens ha någonting med funktionsnedsättning att göra, men jag går alltid in med den approachen och jag försöker alltid tänka så här, okej, nu har vi kanske inte någon som har en funktionsnedsättning på avdelningen, men vad gör vi när det kommer en?
Mm.
Och också att man inte kan gå och jag tror att så här, vi normtypiska jag skrev något inlägg om att vi sitter på våra höga hästar och fattar beslut för vad vi tror att andra som inte har samma, alltså som har speciella behov, vad de behöver, utan att lyssna in. Jag kan inte bestämma att det är bra för dig att göra si, eller det här är bra för dig. Och sen så stadgar vi det och så säger vi så här, ja men nu har vi stadgat att de här insatserna finns och det är bra. Och så kanske den personen bara, fast ingen av de här insatserna hjälper ju mig.
Nej.
Mm.
Förstår du? Det blir så, vem har skrivit allt det här? Vem har man frågat? Alltså, har man frågat om det berör? Och det är samma sak i andra områden. Det behöver inte bara i sådana här frågor, utan det kan ju vara liksom i invandrarfrågan eller du vet.
Ja, men så är det. Det är väl bara att man säger, barnkonventionen är inte skriven av barn.
Nej.
Och den är också dessutom skriven för väldigt länge sedan.
Mm.
Och så är det ju med, det är samma sak när vi tar fram insatser eller liksom så. Det är inte så att att den börjar med så här, okej, vad är det som inte funkar i de här människornas liv? Vad är det vi behöver göra för att det här ska funka, eller för att de ska kunna använda sig av den här rättigheten eller få tillgång till?
Mm.
Det är inte där det kanske alla gånger börjar. Nej. Utan det börjar ju, vi har ju våra boxiga system och strukturer. Bara, nu är det den här förvaltningen, då är det vi som gör de här delarna. Ska du ha det, då är det dem. Mm. Och sen behöver de prata, eller så gör de inte det. Och sådär. Men, jag hade en annan tanke som jag har tappat. Men jag funderar ändå på om man ska, för att jag tänker att det är återigen det här, du får ju fram en, liksom en röst för människor, eller kanske då framförallt barn, som kanske inte själva har tillgång till den rösten eller kommunicerar på ett sätt som, liksom, som andra inte förstår. Och då tänker jag lite, om vi är så här, det här vardagsdelen, vad är det liksom, om du vill ge medskick eller liksom människor som möter barn, oavsett vilka barn de möter, vad är det du skulle vilja att de liksom får upp ögonen för? Liksom?
Jag tycker att det är jätteviktigt att föräldrar eller alla vuxna för vidare en sundare syn på olikheter. För idag antingen först är ingenting vidare alls, att man bara låter, man pratar inte ens om det, utan ja, finns det inte så pratar vi inte om det. Eller så är det att man för vidare funkofobiska tankar, liksom att man själv har en bild av att dessa människor inte är värda lika mycket. Så min önskan, det är det vi pratar om innan också, jag vill att alla ska engagera sig, jag vill att alla ska gå in med approachen att försöka tänka åt personer med andra behov. Till exempel det här med att man kan göra så som jag gör med Celine ibland, att man bara lyfter från hur skulle någon med rullstol komma in här, tänk om man inte ser så bra, här finns inte markerat på trapporna, alltså du vet, att man liksom bara lyfter så här små saker i samhället. Mm. För att då sår man också ett frö i barnet, inte bara att vara observant mot hur allt är uppbyggt och hur system och sånt ser ut, utan också att man lär barnet att se alla. Mm. Att det inte är så konstigt om någon liksom stimmar eller dreglar. Eller... På tal om det fick jag någon gång, ja, jag blir väldigt obekväm när du lägger upp bilder på Niro i blöja. Jag tycker det är integritetskränkande. Och jag kände lite, först blev jag så här, har personen rätt? Är det verkligen det? För jag försöker ofta överväga liksom vad jag lägger ut och inte lägger ut. Men sen tänkte jag så här, nej men vadå, folk lägger ju upp barn i shorts och barn i kalsonger och barn utan tröjor. Han har blöja, det är så han är. Det är som, då skrev en annan mamma som har ett barn som har svaga muskler, så hennes barn dreglar. Hon bara, jag har fått det där så jättemycket. Bara, gud vad dåligt av dig att lägga ut sådana bilder på ditt barn. Hon bara, men vad ska jag göra? Det är så, jag är stolt över mitt barn, jag älskar mitt barn. Jag tycker att han ska få synas som alla andra barn. Mm. Så det är en sån här...
En dubbelhet känns
det
som.
Ja, men verkligen en dubbelhet. Mm. Men också typ så här, varför ska det jag belastas för det? Det kanske är du som ska börja jobba på dig själv. Och det är väl det jag vill att folk ska skicka med sig. Istället för att du inte ska bli obekväm av det som är ovanligt för dig. Oavsett om det handlar om funktionsnedsättning eller människor från olika kulturer. Eller vad det nu kan vara. Mm. Lägg inte ansvaret, jobba på dig själv. Börja reflektera, varför tänker jag så här? Varför känner jag så här? Vad kan jag göra för att inte känna? Ska jag avfölja? Ska jag liksom isolera mig? För nu är ju liksom tanken lite så här, ni behöver isolera er för att vi ska må bra. Nej?
Och där är det ju... Jag tänker också i ens egna känsla som förälder. Jag tänker också när jag har tagit bilder på ett av mina barn. Och så tänker jag så här... Och precis som du har sagt innan, man älskar barn så oerhört mycket. Och samtidigt så får man den här lite känslan... Oj, nu ser hon väldigt mycket ut som det här syndromet som hon har. Mm. Och då ska jag försöka ta bort det. Så jag tar en annan bild där det här inte där hon ser mer normal ut.
Ja,
alltså,
exakt.
Och det är så himla hemskt i att det är så. Mm. Och någonstans så är det ju så som hela samhället är uppbyggt. Att man ska försöka liksom klämma in, skava in den här olikheten. Vilket gör att man hela tiden måste påtala olikheten. Mm. Och samtidigt vill man inte påtala olikheten, för man vill att det ska vara självklart att barn ska få vara så som de är.
Ja, det där är så viktigt att du lyfter. Det där var min första erfarenhet, att få ett barn med speciella behov. Och då visste vi inte ens om Niro speciellt. När Niro föddes så födde han med kraniesynostos, vilket innebar att hans framfontaneller i pannan var sammanväxta redan. Så han hade väldigt smal panna. Och jag såg det på BB och jag var så här, varför ser han ut så? Och de bara, nej, han är jättefin. Och de visste inte, men jag såg direkt att det var något. Och sen så gjorde de undersökningar och röntgen och så sa de att jo, men hans framfontaneller är sammanväxta och de behöver opereras. Och jag fick, Niro föddes, vi var en grupp på några liksom vänner, par. Och vi fick alla barn samtidigt och de la ut massa bilder på sina barn och de var så gulliga och perfekta och fina. Och jag minns att jag tyckte att hans panna var smal och jag tyckte att han såg konstig ut. Så jag på bilderna, antingen hade han mössa på sig eller så fick jag inte med huvudet eller så hade jag handen. Du vet, jag försökte dölja det. Och det var, och du vet, allting var ju nytt för mig. Det var en jättestor sorg, jag ville inte det. Jag hade säkert jättemycket funkofobiska tankar själv. Men det där är så jäkla tydligt. Det var min första erfarenhet. Och min andra, för sen så jobbade jag bort det och tänkte så här, jag ska vara stolt, han är den han är, och jag bryr mig inte. Men för någon sommar sen så hade Niro jättemycket självskada där han drog mycket i håret och hade kala fläckar. Och jag minns att jag som är aktiv på sociala medier och ofta lägger ut bilder på mina barn, helt plötsligt började jag inte lägga ut bilder på Niro, och sen så la jag diffusa bilder där håret syntes inte och så. Och sen satt jag och rådgjorde med mig själv och kände bara, nu lägger jag ut ett inlägg om det här. Alltså jag tänker bara prata om elefanten i rummet och äga det. Mm. För det är han. Alltså jag kan inte dölja honom i samhället. Jag går ut med honom, folk ser ju honom. Och jag tänker fan inte acceptera att någon ska ge honom blickar eller tycka och tänka saker. Så då skrev jag ett inlägg om det. Jag vet inte riktigt hur det landade, men de som själva hade erfarenhet var ju så tacksamma. Och jag fick så många DM där folk pratade om att jag skäms så mycket, men jag skäms över mitt barn som beter sig så här, eller ljudar, eller du vet, så här stimmar. Och vilket gör att de isolerar sig, för att man som förälder skäms. Och utåt sett kan man tänka sig, hur fan kan man skämmas som förälder? Man kan döma de här personerna. Men det går inte att göra det om man inte har varit där själv.
Nej. Och jag tänker, det är också en viktig så här grej, tänker jag, i det här att det är ju att personen säger att jag skäms. Men det är ju, alltså det är ju samhället som har gjort
precis.
Det. Det är ju inte, alltså jag tänker så här, hade samhället varit precis det som du försöker liksom folkbilda kring, att det handlar om människor. Vi är alla människor, men väldigt, väldigt olika. Hade vi liksom någonstans kunnat köpa det och vara i det, så hade ju inte en person behövt att bära de känslorna.
Exakt.
Det är ju samhället liksom.
Absolut.
Så.
Det är ju det som gör att man skäms. Man följer inte mallen, och nu känner jag skam och skuld över det här som har hänt mitt barn. Men jag skulle säga någonting om det.
Det känns som att den hade också velat kanske egentligen prata lite mer kring det här med liksom, som du pratade om, den här integriteten, den här dubbelheten, att å ena sidan alltså den här att barn tar plats på sociala medier eller ges ett plats eller liksom kastas in i en plats som de inte själva har bett om. Liksom. Mm. Å ena sidan hur viktigt det är att synliggöra och att, liksom, att alla barn ska få ta plats. Och samtidigt så finns det ju också någon form av den här tanken om att, ja, men, vill barnen det, eller förstår barnen vad det är de får ta platsen i? Eller liksom, det är en dubbelhet i det där.
Ja, exakt. Det finns ju först och främst den här debatten om, ska man lägga ut bilder på barn? Och först behöver man ta ställning till den saken. Och jag är okej med att man gör det. Jag tycker inte det är fel att lägga upp bilder på sina barn. Eller, ja, så länge det är fina bilder och inte integritetskränkande. Sen så är ju Celine i en ålder där jag frågar henne och hon vill. Så jag känner bara, okej. Okay. Sen som funkisförälder då, så behöver man ta ytterligare ett steg där jag är Niros röst och där jag är Niros. Jag måste fatta de här besluten åt Niro. Och jag har personligen gjort bedömningen att för mig är det okej. Okay. Jag är okej okay med det. Och jag vill liksom inte gå in i försvar i det där. Sen respekterar jag folk som inte tycker så och folk som tycker så. Men jag tycker det finns en gräns för vad man lägger upp och hur man lägger upp och vad syftet är med.
Men inte att exploatera, tänker jag. Alltså, det är ju något annat.
Exakt, liksom. Precis. Så, det finns ju konton jag har följt där jag har känt så här, det här känns inte bra i min mage. Det här barnet används som ett exempel. Och det är inte liksom belysande, utan det används som exempel. För så då avföljer jag de här kontona som för mig är, det är inte inom min liksom ram. Sen så känner jag ibland att det här är vårt liv, det här är så det ser ut hos oss. Och även om jag utgår och berättar ifrån Niro, så försöker jag ju belysa hur det kan vara även för andra. Så det är ju alltså jag tycker att det är en väldigt svår gränsdragning. Jag tycker det, men i slutändan landar jag ändå i att, vad tycker man som förälder? Är det okej eller är det inte okej att dela barn? Sen vill inte jag att Niro ska vara speciell, utan är jag okej med att dela mina barn eller är jag inte okej med det? Och då inkluderar jag Niro i den åsikten jag har. Sen så får jag väl välja lite hur och vad jag delar. Och jag hoppas att jag respekterar hans integritet. Men det är som sagt det jag sa tidigare. Detaljerna i kommunikationen försvinner. Han kanske inte vill att jag delar honom i just den där tröjan, för att den var inte cool. Men alltså, vad vet jag? Och det är också så här, till exempel med kläder. Mm. Jag känner liksom så här att, vad vill han ha på sig? Ja. Alltså, vill han ha Musse Pigg? Eller vill han ha jeans? Och du vet, det är så här små signaler jag måste nappa upp för. Jag köpte jeans och skulle jag ta på honom, så blev han skratta och var jätteglad. Och då blev jag så här, men han kanske vill ha... Och du vet, jag och min man blir jättekänsliga. Vi kan ju bli skitledsna över en sån sak. Bara, fy fan, vad har vi gjort? Alltså, va? Hur kan jag ha gjort så här? Och vi hade till exempel ett skrivbord hemma som var i vårat sovrum, som inte skulle vara där. Och vi höll på och bara, var ska vi ha den? Var ska vi ha den? Till slut så Lin bara, Nidos rum. Mm. Vi bara, men... Och vet, vi tänkte inte på det. Vi tänkte, Nido sitter ju inte vid ett skrivbord. Så la vi den i Nidos rum. Och den var fin där. Och sen så gick Celine och hämtade LED-lampor och la på den. Och så la hon hans glasögon som han leker med. Så gick han och satt sig där och liksom lekte. Mm. Och då blir jag ju ledsen. Jag börjar ju gråta för sånt. För då känner jag så, fy fan vad du är dålig som inte har tänkt på det själv. Alltså, nu är jag ju liksom öppen och ärlig. Men det är liksom mina känslor. Och många gånger blir jag så här, vad är det mer jag liksom missar åt dig? Mm. Som jag liksom bara tar för givet att du inte vill eller förstår eller kan. Och vad, hur ska man någonsin kunna veta? Mm. Alltså det är så mycket som kan hända och inte hända.
Men det är ju den öppenheten, tänker jag, som du beskriver också, som att den är ganska brutal mot dig själv, eller att du är hård mot dig själv att ställa dem från. Men det är ju liksom i att du är öppen med hur du känner, tänker, så synliggör ju du också det som faktiskt andra tar för givet. Mm. Och det är ju i det här synliggörandet, tänker jag, som också en kommer liksom ett ytterligare steg närmare de här rättigheterna. Mm. Alltså jag tänker, det finns ju någonting i det.
Mm.
Även
absolut.
Om det, tänker jag, som förälder är svårt liksom.
Precis, jag har ju varit väldigt, mina texter har ibland varit väldigt nakna. I mina, hur jag känner. Och det har varit så här, ska jag lägga upp detta eller inte? Men jag har tänkt så här, ja, det är mina känslor. Ingen kan hålla mig ansvar för hur jag känner. Det är inte någonting jag har gjort fel. Det är bara min inre. Av den anledningen måste jag säga, min man är känsligare än mig när det kommer till Niro. Jag har ju ändå, som sagt, jag är ju mycket i det här. Jag skriver, jag läser, jag är liksom engagerad. Så jag har ändå normaliserat det och kunnat hantera mina känslor. Han kan ju inte det. Så jag har ju blockat Ebby från mina stories. Mm. Och det är för att han är så känslig. Jag kan lägga upp typ texten jag skrev idag. Att Nido har så ont och det är liksom en sån sorg för mig när han gråter. Och jag håller hans händer och hans tårar rinner och det är soligt ute. Jag tänker så att alla andra barn är ute och leker. Och här har du liksom återigen smärta på smärta. Skulle Ebby säga det, så skulle han ju börja gråta. Och sen så är han liksom ledsen och så ska jag bara... Tänk, du vet, då kommer jag ur min egen sorg, för honom är det ju tungt. Mm. Så därför så är han blockad.
Jag tycker det är så himla härligt hur du också på något sätt försöker behålla det här att få vara förälder bara och att få vara och samtidigt försöka behålla en relation eller ha en rimlig relation till den man lever med. Och jag gillar också hur du pratar om de här detaljerna, och det tänker jag också är en sån viktigt medskick, att vara noga med detaljer. Jag tänker på hon som var i trappan där, som du berättade om förut. Vad är en schysst t-shirt och inte?
Mm.
Ibland blir det som att när vi pratar om funktionsrättsfrågan så blir det så enormt.
Mm.
Så man tänker, vem far och ska kunna klara av det? Hur ska vi ändra skolan? Mm. Hur ska vi... Bla 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 bla. Upphandlingsregler och vad det nu är. Liksom. Ja, det är jätteviktiga processer. Men också att verkligen ta vara på de små detaljerna i mötet med alla barn. Alla men de här barnen specifikt.
Ja.
Att lyssna in och verkligen ge dem...
Och sen plats. Så vill jag liksom att normtypiska föräldrar... Jag vill inte liksom säga gör si eller så, men jag känner bara uppskatta det.
Ja.
Alltså, det är inte en självklarhet. Uppskatta att ditt barn gnäller och inte vill ha ketchup eller typ, kan själv eller stopp min kropp hela tiden. Alltså, för andra är ju inte det självklart. För mig är det skitjobbigt att inte ha de grejerna.
Mm.
Och sen kan jag tycka att det är skitjobbigt när folk skriver till mig, bara... När jag ser ditt liv så uppskattar jag mitt liv. Så blir jag så här, aha, trevligt för dig. Jag fattar ju var man kommer ifrån. Men det är så här, säg inte det till mig. Alltså, bara uppskatta. för dig själv, men säg inte till mig. Och det är väl det medskicket jag vill göra, liksom att om du har någon typiska friska barn som är som barn är, alltså uppskatta det. Försök att se det fina i det, för det är övergående. För många är det övergående. Mm. Och jag är medveten när jag säger detta, att jag inte hade sagt detta om jag själv hade haft någon typiska barn. För jag hade inte fattat det. Men jag tänker utifrån någon som inte har det, så har jag ju ett perspektiv av att du, det skulle kunna vara jättejobbigt, eller det skulle vara en jättestor sorg om du inte, om inte ditt barn ville byta kläder 50 gånger för att den passade inte, eller den var inte fin med den för att man ville ha glitter eller rosa. Det där är fina grejer. Så det vill jag verkligen skicka med folk, och ja, dels uppskatta sitt eget, men också som du säger, att man ska se detaljerna i allt egentligen, i vardagssituationer. Mm. För det är exakt där det börjar. Alltså många gånger känner jag typ så här, alltså typ så här, låt säga att LSS inte ens finns, och man, okej, du har fått ett barn med speciella behov. Min största sorg är ju inte att Nido inte har fått sin rättighet till LSS för att han ska kunna. Nej, min största sorg är faktiskt de här små sakerna. Mm. Att jag inte vet. Mm. Om han har ont någonstans. Och sen eskalerar ju det. Alltså de tankarna eskalerar i ens huvud. För jag känner så här, okej, vi alla människor kan drabbas av sjukdomar, och det upptäcker man ju typ om man plötsligt har ont här, eller man känner att det känns lite konstigt i kroppen. Hur ska jag någonsin kunna veta de här? Vad händer sen? Alltså, då tänker jag ju så här hemska tankar. Tänk om han får cancer? Tänk om han får så här någon sjukdom? Det finns ju så mycket som kan drabba människor. Men jag tröstar mig med, vilket är sjukt, men jag tröstar mig så här, han har redan gått igenom så mycket, så ingenting kommer hända honom.
Ja, vi det är svårt att summera ett sånt här avsnitt, tänka, när vi har varit på väldigt många olika platser. men alltså, jag tänker också att en genomgående tråd är ju någonstans att det handlar om människor, det handlar om barn, att synliggöra det är ett enskilt barn, liksom, och som sagt, och se de här detaljerna. Ja, eller summerar du det på något annat sätt, Linus?
Nej, men tack för att du inspirerar och delar, och på något sätt, vi brukar ju prata om att barn är överallt i samhället och är inte så inboxade som vi är, och det skulle man ju också önska att vi är inte så inboxade, utan att vi får liksom vara mer komplexa som människor, och även att barn får tillåts vara mer komplexa.
Tack snälla för att jag fick vara med. Det var lite spretigt, men jag har faktiskt en nisch. Nej, men det var jättefint samtal. Tack för att jag fick komma.
Det är som sagt, det är vi som ska tacka. Negar Mutagi, stort tack för att du har gästat Vanlig Snack.
Tack snälla.
Tack.
Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej.